Vi ska prata om en medfödd synnervsmissbildning, opticus hypoplasi, som innebär att synnerven är tunn och underutvecklad. Diagnosen upptäcks inte vid födseln eftersom ögat ser normalt ut, och man kan ha det på ett eller båda ögonen. Dubbelsidig, svår opticus hypoplasi är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos barn. Men om diagnosen är lindrig så blir också synnedsättningen lättare.
Barnögonläkaren och professorn Kristina T.R. Fanehjelm arbetar på Sankt Eriks ögonsjukhus och har forskat om den här synnervsmissbildningen sedan hon arbetade på Tomteboda i slutet av 90-talet.
Man kan säga det förenklat, så tänker man att ögat är ungefär som en pingisboll. På insidan av den här bollen så sitter näthinnan, och man kan tänka sig så att det är som en tapet som sitter på insidan av ögonbollen. Precis som man någon gång har skurit isär en tennisboll eller en fotboll, så vet man att där sitter liksom en väv på insidan. En tapet, och det är näthinnan. Och näthinnan är väldigt, väldigt tunn. Den är bara en halv millimeter tjock ungefär, men den består av en massa celler. Och där finns ju också syncellerna, tapparna och stavarna, så där samlas alla synintryck. Och sen är det precis som en miljon tunna synnervstrådar som flyter ihop och bildar synnerven. Så man kan tänka sig att synnerven är som en bunt synnervstrådar, en bunt spaghetti. Och den går från ögat sen till synnervskorsningen och bak till hjärnan. Så att om man då har en tunn synnerv där det inte är en miljon synnervstrådar, kanske bara hälften eller kanske inte ens del, kanske saknas helt, då har man någonting som vi kallar en underutvecklad synnerv. Och det här är någonting som sker väldigt, det är inte någonting man får i vuxen ålder som åldersförändringar i gula fläckar eller någonting, utan det här är någonting man föds med. Det är någonting som sker tidigt i graviditeten, under första tredjedelen. Man vet att det är vissa fosterskadande substanser som påverkar, men många gånger är det oklart varför man får det. Många gånger är det en ung, frisk kvinna som föder sitt första barn. Det har en viss koppling till för tidig födsel också. Men då när den här synnerven är så tunn, då fungerar den helt enkelt inte på, fungerar inte ögat på samma sätt. Så att då ser vi det när vi tittar in i ögat, så ser vi att synnervshuvudet som kanske är 1,5 millimeter i diameter i vanliga fall, det kanske är 0,5 millimeter, väldigt litet i alla fall.
Kan det här växa till sig?
Något kan synen förbättras. Jag har varit med om fall där föräldrar har fått nyfödda barn och de verkar helt blinda, och så är de kanske, verkar de inte se för någonting alls egentligen, men sen börjar de se någonting. Det är aldrig så att barn med uttalad opticus hypoplasi får en normal syn, men de kan, från att ha verkat helt blinda, så kan de utveckla någon typ av seende. Alla barns syn utvecklas ju väldigt mycket under första levnadsåren, första levnadsmånaderna. Att även om man har ett normalt barn ser det också väldigt dåligt egentligen från början.
Och är det här någonting man kan förutse utifrån hur stor missbildningen är?
Ja, och det har vi haft väldigt svårt att göra förut när vi bara tittat in i ögat. För då, dels så är ju alltid små barn svåra att undersöka, och sen har de nystagmus, så att ögonen börjar wobbla lite grann, så de får det som vi kallar nystagmus. Och då är det också en sak som gör att det kan vara svårt att undersöka. Så när vi tittar på ett litet barn som har en opticus hypoplasi, då kan vi aldrig säga att ja, det här barnet kommer klara körkortsgränsen, kommer inte se någonting alls, kommer vara blind, utan vi har liksom varit tvungna att vänta tills barnet kanske är 4 år och man kan prova synen på sån här tavla med lite symboler.
Kristina T.R. Fanehjelm minns särskilt ett fall som fick henne att förstå hur opticus hypoplasi hänger ihop med andra kroppsliga tillstånd.
Jag träffade en flicka faktiskt som hade en ganska dramatisk insjuknande. Det var unga föräldrar, första barnet till en frisk ung mamma. Och helt plötsligt hade den flickan blivit slapp och kontaktlös. Jag tror att de höll på att bada henne, så fick de åka till närmaste sjukhus. Och där upptäckte man att hon hade väldigt låga sockervärden. Så fick hon socker. Men samtidigt upptäckte man att hon hade nystagmus, att ögonen stod och slog. Och då skickade man henne till ögonläkare som upptäckte att hon hade den här synnervsmissbildningen. Men det är ganska typiskt för de här barnen med opticus hypoplasi att de kan ha andra förändringar. Synnerven ligger väldigt nära hypofysen som styr bildandet av våra hormoner. Och om det är något fel på synnerven, synnervskorsningen, så kan det också vara fel på hypofysen. Så att därför är det väldigt, väldigt viktigt att hitta de här barnen. För den här flickan behövde hjälp. Hon behövde Ja, förutom att hon då var synskadad såg inte ens översta raden på syntavlan, vilket visade sig sen när hon blev äldre och man kunde prova synen, så hade hon också brist på väldigt många hormoner och behövde kortisol och tillväxthormon och sköldkörtelhormon och annat. Och det är därför det är så extremt viktigt att hitta de här barnen tidigt, för det finns fall beskrivna i världen där de här barnen har dött faktiskt för att man inte har identifierat dem, man har inte sett vilka hormonella brister de har och man har inte kunnat ersätta de här bristerna.
Det är fler barn som har fått diagnosen nu under de senaste decennierna i västvärlden. I andra delar av världen finns det andra orsaker till blindhet, som till exempel vitaminbrister och andra sjukdomar. Men varför det har skett en ökning vet man inte. Det kan vara för att medvetenheten och diagnostiken har blivit bättre. En nyligen publicerad svensk studie visar att optikushypoplasi förekommer hos cirka 17 av 100 000 barn under 18 år.
Första barnet är en ung, frisk mamma. Sen finns det beskrivet i världen, finns fallrapporter om att det kan vara fosterskadande ämnen, vissa läkemedel, antiepileptika. Man har sett en koppling till för tidig födsel, till diabetes hos mamman i vissa fall. Vi har hittat vissa variationer, genetiska variationer, som man får kallade mutationer. Men det är fortfarande så att när vi har en ny familj där föräldrarna har fått ett barn med optikushypoplasi, så förblir ofta orsaken oklar.
Och hur skulle man kunna upptäcka det så tidigt då?
Skulle det vara så att vi hittar en genförändring som säkert är kopplad till optikushypoplasi, så är det klart det kanske är någonting som i framtiden blir aktuellt.
Kristina T.R. Fanehjelm vill verkligen betona en sak.
Däremot så är det inte så att man ska åka till, det finns ju på nätet så hittar man reklam för att man kan åka till vissa länder, jag minns inte vilka länder, och få genterapi, stamceller insprutade. Och det är ingenting som har en vetenskaplig effekt, så det ska man ju verkligen varna föräldrarna för. De ska inte luras att betala hundratusentals kronor för att åka till ett främmande land och få stamceller insprutade i sitt barn. Det finns ju risker med det, och det är ingenting som har visat sig effektivt mot optikushypoplasi. Och tyvärr är det inget tillstånd som man kan transplantera eller... Man får, förutom att då att utreda barnet väldigt noga så att det inte har någon annan samsjuklighet, och är det viktigt förstås att ta hand om ögonen på bästa sätt. Att man behöver barnet glasögon, så kan det hjälpa. Det kanske inte bättrar det 100%, men det kanske kan hjälpa. Är det så att en ensidig optikushypoplasi, så skyddar det faktiskt glasögon också, det sjuka ögat, mot pinnar och andra saker. Så lite sådana saker man får tänka på.
Det är först vid 7-8 års åldern som ögat är färdigutvecklat och man vet hur optikushypoplasin tar sig ut. Den syn som barnet då har kommer inte att förändras. Men man kan förstås ha andra synfel som man kan göra något åt.
Alltid när vi undersöker de här barnen så gör vi precis som hos alla andra barn, att vi mäter och ser ifall de är kraftigt översynta eller kraftigt närsynta. Vi korrigerar inte små fel, för liksom det gör man inte hos några barn. Man ska göra ganska mycket på fötterna för att ge ett barn glasögon. För det är ändå, ja, det är lite jobbigt. De går sönder, de ska sitta på. Det är inte alla 2,5-åringar som vill ha på sig glasögon. Inte alla 1-åringar heller. Men är det refraktionsfel, som vi säger, är det någonting optiskt, då ska man ju förstås ge barnen glasögon. För det kan ju hjälpa synen. Det kan ju vara så att de har 2 fel. De kan ha en optikushypoplasi och så kan de vara väldigt kraftigt översynta. Och då kanske det blir lite bättre med glasögonen då.
Hur vanligt är det att det, förutom att man har den tunna synnerven, att den synen man då har också har problem?
Det håller vi på med en långtidsstudie just nu, en av mina doktorander också, så jag kan inte reda några exakta siffror, men det är ändå ganska många som har någon typ av... Och sen kanske vi är lite mer liberala med att ge glasögon så för att se om det hjälper något, plus att det blir ett skydd, speciellt om den är ensidig.
Det är ofta när barnet bara är under 3 månader som föräldrar och BVC upptäcker att något kan vara fel med ögonen.
När de flesta barn börjar ge ögonkontakt i 2 månaders ålder, har man då en bebis som inte ger ögonkontakt och svarsleende då, och börjar utveckla nystagmus, då misstänker BVC-sköterskan att det kan vara något fel, och då skriver de en remiss till oss. och då undersöker vi barnet. Och ibland, inte alltid förstås, det finns ju andra orsaker, och ibland är det bara en försenad synutveckling. Precis som en del barn går när de är 1 år, andra är lite mer bekväma och börjar gå när de är 18 månader.
För jag tänker, små barn kan ju säkert kompensera om man har ett friskt öga, att det därför kan vara ännu svårare att upptäcka, och skela gör ju fler barn. Är det någonting som föräldrar ska ge akt på då, att, att barnet skelar och misstänker någonting annat?
En jättebra fråga, och det är just ofta genom skelning som vissa barn kommer också. Speciellt om det är en ensidig optikus hypoplasi. För de barnen börjar ofta skela. Och precis som du säger så är det så att skelning, man får ju skela när man är liten. Det är egentligen efter 6 månaders ålder så man inte ska ha någon skelning. Men om det är ett barn som skelar konstant inåt med ena ögat ända sedan födseln och aldrig verkar titta rakt, det är klart att de föräldrarna får ju ofta en remiss före 6 månaders ålder. Och då kan det vara så att man tittar in i ögat. Om man upptäcker en ensidig optikus hypoplasi. Och det är faktiskt det absolut vanligaste sättet att upptäcka en ensidig optikus hypoplasi. Det är att barnen börjar skela med det ögat. Men då är de lyckligt lottade att de har kanske en normal synnerv på andra ögat.
Du sa att man kan korrigera skelningen. Men vad är det för skillnad så att säga?
Att ögonen står rätt är väldigt viktigt för ögonkontakt. Och därför, om det är ett barn som har en ensidig optikus hypoplasi och skelar väldigt mycket, och föräldrarna, när barnet blir större och ska börja skolan och den önskar operation, då kan man ju erbjuda det. Sen finns det en risk för att ögat, om det är ett blint öga, så finns det risk för att ögat glider ut ur skelning igen. Så att det är ingenting som vi, det är långt ifrån alla som opereras.
Det här sa ögonläkaren och professorn Kristina T.R. Fanehjelm på Sankt Eriks ögonsjukhus. Vill man veta mer om optikus hypoplasi så finns det på Socialstyrelsens hemsida.